Vem är Konstantin Linder eller vem var han? Hur såg hans värld ut under 1800-talet och varför blev han ryska kejsarens man? En pinfärsk bok ger svar på de här frågorna bland annat. Den publiceras idag officiellt i Svarto slott och författaren har trots sin akademiska status stigit tidigt upp och kommit till studion. Charlotta Wolf, du är forskare vid Finlands akademi och du är docent vid Helsingfors universitet och du har skrivit den här boken Kejsarens man som handlar alltså om Konstantin Linder. Men vem var han?
Konstantin Linder var en västnyländsk adelsman som gjorde först gav sig in på en militärbana, vilket var ganska typiskt för adelsmän från den här tiden. Han var född på 1830-talet och han dog i början av 1900-talet, 1908. Och efter en ganska kort militärbana, då han som ung också fann intresse för liberala idéer, så vände han sig in på en ny karriär, först som affärsman och där han då bland annat arbetade för det ryska handelshuset Demidov och sedan en politisk bana som kanske var något som han mera ramlade in på än egentligen valde själv. Under sin politiska verksamhet så kom han då att bli en av dem som förespråkar försiktighet i Finlands förhållande till den ryska övermakten. Och då kom han att bli ihågkommen som den som samarbetar med Bobrikov och med generalguvernör Bobrikov och som slutar som ministerstatssekreterare i Sankt Petersburg, alltså föredragande för de finska ärendena hos kejsaren. Och det vid en tid då den offentliga opinionen i Finland vände sig mot förryskningspolitiken. Så att hans eftermäle blev också därefter. Och den här boken är då ursprungligen har uppkommit på initiativ av Magnus Linder på Svartå som ville veta vem det här Konstantin som var hans farfar, vem han var, varför han gjorde så här och om det nu var så svartvitt som man har tänkt att det var.
En västnyländsk adelsman, nu här kommer ju de här svartokopplingarna fram, vilka man ju kan anta. Ja. Du bor själv i Karis, du är själv från Ekenäs. Nå, Charlotta Wolf, Konstantin Linde, han har också kopplingar till Pujo.
Jo, han har kopplingar till Pujo för hans far Karl Anton Linde så bodde på Åminne, alltså i Åminne Fors, där som den nuvarande här Åminne golfen finns. Och det var hans gods. Och Konstantin Linder växte upp på Åminne. Och han råkade vara född i Reva, alltså nuvarande Tallinn. Och han hade en baltisk-tysk mamma med av estnisk börd. Men han växte upp på Åminne i Pujo. Och den här släkten hade också många förbindelser till den här lokala noblessen i trakten. Och sedan så kom och Konstantin Linder hade också kusiner på Svartå som han sen kom att ärva efter en av dem, Fridolf Linder.
Lokala noblessen, du använder så fina ord här. Jag vet att det är ett chokladkex, men jag antar att du menar att det är liksom grädden.
Det är grädden, ja. Jag säger inte aristokratin eller adeln för att det är ju en sån här krets som är väldigt, hur ska jag säga, lokalt är det en elit, men nationellt var den kanske inte just då bland dem som höll sig mest framme. Till den här lokala adelskretsen så då räknar man familjer som Hisinger och Aminov till exempel. Och Hisingers, de hör till den här bruksaristokratin, precis som Linders själva. En sån här ny krets inom den sociala eliten. Ny krets från 1700-talet som kommer upp sig på 1700-talet. Medan Aminofs igen som fanns på Rilax, så hörde till en mer traditionell adel som hade utmärkt sig genom militärtjänstgöring.
Själv heter jag Sundström och är lika adlig som en mört. Det kommer väl lite upp här. Du skriver om den västnyländska adelskretsen här i ett kapitel i din bok.
Jo, det är förstås därför att början av boken så handlar ju om vem Konstantin Linder var i förhållande till sina föräldrar och den krets där han växte upp. Och där finns då en bakgrund som visar att hur den här linderska släkten från början var någonting annat. Det är alltså en släkt som kom från Sverige, från Småland. Och där man då, hans förfäder på 1720- och 30-talet började intressera sig för att studera vid universitet. Och på den vägen kom in i den här bergsnäringen, alltså bruk och malmutvinning. Och på den vägen kom jag över till Finland, där Konstantin Linders far sen hörde till den generation som blev adlad genom militärtjänstgöring som officer i den ryska kejsarens armé.
Vi pratar om Konstantin Linder, och författare Charlotte Wolf som skrivit en bok om honom heter Kejsarens man, offentliggörs officiellt idag på Svarta slott förstås. Nå, du nämnde ju här hans ryska kopplingar, alltså han var kompis med Bobrikov, och då pratar vi om samma Bobrikov som sköts ihjäl av Eugen Schaumann.
Ja, jag vet inte om man kan säga att han var kompis med Bobrikov. Bobrikov var väldigt illa omtyckt också inom den finska adeln, när han uppfattades som en ganska vulgär och oborstad typ. Men Konstantin Linder blev en av de finländare som kom att samarbeta med generalguvernören. Och han var också en av, om man räknar liksom varför han blev så illa omtyckt i senare historieskrivning, så till det så hörde att han var en av dem som föreslog för Bobrikov vilka finländare är de som är mest farliga och som man kan utvisa och så vidare.
Så han var lite sån här finsk insider i Ryssland?
Det är exakt vad han var. Han var en finsk insider i Ryssland. Och han hade många intressanta kopplingar till Ryssland som gjorde honom till en sån. Han, dels genom sina äktenskap, för han var gift två gånger. Först var han gift med en kvinna som hette Marie Musin Pushkin. Och det låter som ett väldigt ryskt namn. Hon var i själva verket så hennes mamma var helsingforsiska och hörde till släkten Kärnvall. Så där fanns en sån här finsk-rysk koppling, och han hörde absolut i den här kretsen som fungerar som bro mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Hans andra hustru efter att Marie Musin Pushkin dog var en dam som hette Hélène de Fontenilla, med ett franskt namn men också med rysk bakgrund, och hon var släkt med generalguvernör Adlerberg, alltså en av Bobrikovs föregångare i Finland. Och på det sättet så var Linder väldigt väl sedd i Sankt Petersburg, för att i kejsarhovet så uppfattades han som en av oss, alltså ur kejsarens synvinkel. Och därför så sattes han att samarbeta med den här överheten, att han utnämndes till olika sådana här höga poster. Då han uppfattades som en finländare som ryssarna kunde lita på och som också inte skulle sätta sig upp mot kejsaren i en tid då det fanns många som gjorde det.
Men Konstantin Linder, från Pujo till Sankt Petersburg, Ryssland, hur impopulär var han i Finland?
Han blev impopulär under den här första förtrycksperioden, alltså efter det här februarimanifestet. Och han blev impopulär egentligen, han blev känd i Finland. Han var ganska okänd och så här, som man säger, opolitisk person. Och när man säger opolitisk så som forskare så säger jag alltid att det ofta används för väldigt konservativa personer.
Och det, eller Donald Trump till exempel.
Eller Donald Trump. Mm. Och han var en sån här så kallad opolitisk person som blev känd då i och med den här förryskningspolitiken. Och han blev utnämnd till lantmarschalk, det vill säga ordförande för riddarhuset på landdagen 1904. Och då i en period av mycket, mycket svåra förbindelser mellan kejsaren och det här storfurstendömet Finland. Och då på riddarhuset, alltså adelståndet var väldigt svensksinnat och väldigt liberalt. Och Linder framstod då som en man som hade placerats dit av kejsaren och inte som en värdig företrädare för den finländska adeln. Och adelståndet var väldigt missnöjt med honom och försökte också göra påtryckningar för att han skulle nu göra ett uttalande, att han skulle framhålla oron för hur det finska angelägenheten höll på att utvecklas. Och det gjorde han inte, utan istället så i sitt tal på riddarhuset så nöjde han sig med att ungefär gratulera storfursten, kejsaren, för att han hade fått en son och så vidare. Och väldigt traditionellt tal. Och det väckte stor kalabalik i offentligheten. Och då ska man komma ihåg att det här också en tid då pressen hade utvecklats. Så för slutet av den här boken, som då handlar om vad som hände sen när han blev ministerstatssekreterare och som sådan också mycket impopulär, eftersom han enligt liberalerna företrädde då en sån här väldigt undfallande linje gentemot Ryssland, en väldigt tillmötesgående linje i förhållande till den här ryska kraven på avskaffande av Finlands särställning. Så finns det väldigt mycket pressmaterial om det här, där man kan riktigt se hur det här svartmålande av Linder börjar under hans livstid redan. Delvis var det befogat och delvis fanns det också en massa sån här överdrivna rykten som odlades i pressen.
Det är alltså Konstantin Linder. Charlotte Wolf, du har skrivit boken Kejsarens man. Nu tror jag att jag ska släppa iväg dig så att du får föra dina barn till skolan och sen blir det book release vid Svarta slott. Tack att du kom hit.
Tack.